Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag kallar mig inte själv för extrem. Nej. För mig är extrem är de som hoppar väldigt högt eller hoppar från flygplan och gör konstiga saker. Jag är lite höjdrädd och kanske också djupred. Det vet jag inte riktigt. Jag har inte varit i djupet. Jag håller på med poolfridykning. Så jag känner mig ändå ganska att jag har kontroll på de sakerna jag väljer att gör. Har jag ganska mycket kontroll på mig själv. Och det har man i MMA också lite grann. Okej, man är två, inte helt ensam, men jag har mer kontroll där än att jag skulle hoppa från flygplan.
Jag tror att folk skulle säga så här: jag spelar pingis och tennis, det är inte så extremt. Men folk som håller på med MMA, ja, det är ganska extremt.
Ja.
Rami Aziz, välkommen till Öppet Sinne.
Tackar.
Vi satt precis och pratade där. När var det egentligen vi träffade varandra första gången? Och MMA binder ju ihop oss från start.
Precis.
Det är ju där allting började. Och jag flög in på den scenen cirka 2009. Men då hade du redan hållit på ett tag.
Ja, precis. Jag tror jag gick min... Det var andra proffsmatchen. Det var i Karlstad som vi träffades. Då intervjuade du mig.
Hade du vunnit?
Ja. Som tur. Det var min första professionella vinst faktiskt.
Men vad fick dig överhuvudtaget börja med MMA?
Det var 2005, tror jag. 2007. Jag höll på ganska mycket med fotboll. Mm. Och sen var jag defensiv inne i mittfältare. Och ville bli lite starkare. Så jag följde med en vän och testade kampsport. Han sa att vi gör mycket armövningar, häng med. Så det började ju där och jag hängde med honom en, två gånger i veckan och körde styrka. Och sen var det ju, ja, sen ville jag testa på mer. De hade sparringdagar, jag ville sparra, stod med brorsan, spörde honom.
Var det därför han lämnade Göteborg sen?
Ja, precis. Det tog kort på honom.
Ja, precis.
Lillbrorsan. Så det började ju så. Så 2007 började ju med MMA. Jag började med thai-boxing egentligen. Jag visste inte vad MMA var. Men de hade ju lite grappling och sånt där. Och sen var det ju 2 månader senare fick jag höra av tränaren. Och det är ju en grappling-tävling. Vill du ställa upp? Så fick vi träna inför det. Lära oss några lås. Det var inte mycket mer än så egentligen. Mm. Så bara fortsatte jag och bestämde mig att en dag ska jag bli proffs. Och det gick fort.
Ja, och det gick ju ruskigt fort på den tiden, för det fanns ju inte en amatörscen att tala om överhuvudtaget. Då var det väl bara shoto, va? Jag tror inte ens att amatörmma-begreppet existerade väl inte ens där.
Nej, det var ju shoto, shoto-fighting. Men jag tävlade ganska mycket i boxning, amatörboxning, thai-boxning och grappling. Och sen fick jag gå några amatörmatcher utomlands. Så när jag var 18, då var det ju dags. Det var någon månad efter att jag blev 18, så jag gick på The Zone.
Hur gammal är du idag?
28.
Det jag har sett på, från dig, det är att du går ofta från en extrem till en annan extrem.
Ja, det kan stämma.
Det är min lilla tolkning av Mr. Rami Aziz som sitter här framför mig idag. Du gick från MMA, sen lade ner MMA, du gick över till triathlon, eller var det Ironman, eller är det samma
precis,
sak?
Ja, precis. Triathlon och swimrun.
Precis. Så det är den tolkningen jag har. Just nu håller du på med fridykning. Så det är verkligen de här extremernas extrem som du cirkulera runt.
Ja, alltså definitionen av extrem, det är liksom, jag kallar mig inte själv för extrem. Nej. För mig extrem är de som hoppar väldigt högt eller hoppar från flygplan och gör konstiga saker. Jag är lite höjdrädd och kanske också djupred. Det vet jag inte riktigt. Jag har inte varit i djupet. Jag håller på med poolfridykning. Så jag känner mig ändå ganska att jag har kontroll på de sakerna jag väljer att gör. Har jag ganska mycket kontroll på mig själv. Och det har man i MMA också lite grann. Okej, man är två, inte helt ensam, men jag har mer kontroll där än när jag skulle hoppa från flygplan.
Jag tror att folk skulle säga så här, jag spelar pingis och tennis, det är inte så extremt, men folk som håller på med MMA, ja, det är ganska extremt.
Ja.
Och sen kan folk säga, ja, men jag har löpt ett maraton, men alltså de som gör triathlon, det är extremt.
Ja.
Så det finns ju ändå extremer, men jag tror oftast att man är nog lite blind för de extremerna man går in i själv.
Ja, det kan ju stämma.
Men jag, som sagt, vi är vänner på Facebook, vi har alltid haft kontakt på ett eller annat sätt. Det har varit min lilla så här, tolkning när du lämnar med MMA, gick du över till det. Så jag, okay, ja, men intressant, nu går den över till den här biten. Och så har det kommer alltid någonting nytt. Och vi är lite lika på ett sätt ändå, för att jag söker mig också alltid till nya saker. Men jag söker mig nog kanske inte till de här extremt utmattande sakerna fysiskt. Jag kan gå ner i en isvak och det kan anses extremt, och jag kan sitta där och lösa en kub. Men det är inte heller det här, det är någon som slår på mig, eller jag kommer ha noll energi när jag kommer upp, utan det är ändå fortfarande så är det. Det är relativt kontrollerade former från min sida.
Ja, men jag är nog likadan. Jag ramlar ju in på saker. Det är inte att jag går och letar efter dem. Så jag följer hjärtat lite. Jag gjorde ju en comeback i MMA bara sådär för några månader sedan.
Vad var det som gjorde att du ville göra det?
Nej, jag var bara sugen. Det var inte mer än så egentligen. Det var att jag kände en saknad. Och så hade jag fått frågan många gånger. Det var Diego Gonzalez som kontaktade mig egentligen. Som han hade kontakt med någon manager. Som bara, ja, men det är en MMA-match. De letar någon i din viktklass. Så sa jag till frugan, jag skojade ju med henne först. Och frågade om jag ska gå en MMA-match. Ja, men varför inte? Ja, så tänkte jag ju. Det var ju sommarlov. Jag pluggar. Och då passade det perfekt, 6 veckor, träna all in, lev som en proffsfighter och se hur det går. Mm. Jag gjorde det och jag är jätteglad att jag gjorde det. Det var den bästa perioden i mitt liv, att bara känna att jag kan göra det igen och göra det.
Hur kändes det när du verkligen vann där igen?
Alltså det bästa känslan, nu förlorade jag matchen, men jag är jättenöjd. Alltså jag har aldrig varit lika glad efter en match, trots att jag förlorade.
Hur förlorade du?
Teknisk knockout. Jag såg inte slagen när det regnade lite. Men jag tappade ju andan efter att han drog ett knä i clinchen. Det gick ju jättebra innan det. Jag hade bra kontroll. Men ser ju, det är ju MMA. Det var en högre viktklass. Motståndare som hade gått 23 proffsmatcher. Han hade ju gått sin senaste match för 3 månader sedan. 3 månader före fighten. Och min senaste var ju 3 år tidigare. Och då hade jag inte tränat MMA under den tiden. Jag tränade ju bara 6 veckor. men jag var... Jag körde ju allt nytt jag hade lärt mig. Visualisering. Jag litade på min kondition. Såklart, det är ju inte bara det. Det är ju med mamma man ska ju. Så, men jag kände mig väldigt klar i huvudet också.
Hur är det med visualisering? När upptäckte du det? Och på vilket sätt har du jobbat med det?
Tror jag alltid jobbat med det, men det har aldrig varit medvetet. Jag hade en mental coach under MMA-tiden. Som... Vi pratade och jobbade mycket med det, men då hade jag inte greppat det riktigt. Jag tog det liksom som information från någon annan och bara lyssnade och följde det. Men det skapades aldrig något äkta. Tills jag verkligen, det som vi pratade innan här med erfarenhet, man kan inte bara ge den till någon annan sådär. Om personen har 10 år erfarenhet av det där, ska jag få över det på en sekund på en 18-åring, det går ju inte. Och det upptäckte jag ganska långt senare, nästan nu när jag skulle köra triathlon, simningen, när jag skulle verkligen få in de här svåra armtagen som jag inte brukar få till när det väl gäller. Visualisera fridykningen. Visualisera hela händelsen från första sekunden till sista, måste jag gå igenom i huvudet hela tiden om och om. Och det fick jag med mig den gången. Det var ju som att jag visualiserade hela den här ingången, värmen av strålkastare. Jag kände det i huden. Och eftersom jag hade gjort det så var jag så lugn. Jag har ju varit där. Jag har varit där 40 gånger. Så jag visualiserade så många gånger. Och hela matchen gick ju som jag hade visualiserat egentligen. Tills det inte gjorde det. Så det var det kanske, det är ju baksidan av det då. Att MMA kanske inte går alltid som du har tänkt dig.
Nej, det är ju svårt att visualisera exakt vad den andra personen ska göra. Men det är väl där också vissa människor jobbar med... Att de kör olika variabler utav matchen. Att de sätter sig i alla möjliga positioner.
Precis.
För att också vara förberedd. Men det är klart, det är ju svårt att visualisera att vänta, här blev jag knockad och det finns inget jag kan göra. Liksom.
Jag var lite rädd för det. Jag var lite rädd för att visualisera att jag blir knockad. För att då skulle jag känna att, för att ha varit där en gång tidigare hade tagit mig dit lättare. Som att jag har varit här, nu är jag bekväm, jag har varit underst. Så jag blockade ju alla de här tankarna. Jag var bara överst. Så det är kanske en nackdel då som jag hade i mitt huvud. Men det gjorde mig trygg också. Det gjorde att jag kunde vara fokuserad och känna en vilja av att gå in. Hade jag visualiserat att jag skulle vara underst hela tiden så kanske jag varit annorlunda.
Men hur långt uppehåll hade du från MMA emellan den här matchen?
2 år och 8 månader.
Okej. Okay. Och hur många liksom, triathlon och såna här race har du gjort?
Jättemånga. Jättemånga löp, vad heter det, simning, cykling, löpning, olika varianter. Swimrun, olika distanser. Så det var nästan lopp hela tiden, konstant.
Vad var det som lockade med det?
Nej, jag ramlade in på det också.
Ja, men hur? Alltså för jag tänker lite, det är ju såklart när man tänker på de slår man ihop de här två olika grenarna med MMA så tänker man ofta att det är Diaz Brothers. Ja. Och det var väl min så spontana tanke direkt när jag såg det. Jag bara, ah, han gör en Diaz och börjar träna för att få den här extremt bra konditionen.
Men jag visste inte att de håller på med det. Det som gjorde att jag hade en period, jag tror alla vi har, när vi gör något nytt, då har vi en period. Någonting händer. Och någonting hände mig också. Jag var ju obesegrad mellan 2012 och 2016. Och UFC skulle komma till Sverige. Jag hade såna planer. Tänkte högt. Och jag hade gått 4 matcher på Desert Force. Vunnit dem. Och sen var det en match i Saudiarabien. Var väldigt stressad den perioden. Problem med visum, allting. Och sen gick jag matchen och förlorade första ronden på en omvänd baseball choke. Och jag var väldigt känd för baseball choke också. Jag brukade ju alltid gå på dem själv. Och jag förlorade den matchen. Och bara, det var som att allt jag hade byggt upp rasade. Mm. Och då var jag lite deprimerad den perioden. Det var en vän som sa, men häng med och spring. Det är så här OCR-race. Det är med hinderbanor. Mm. Och sen gick det ju jättedåligt. Tänkte jag, kan inte ha så dålig kondition. Jag hade ju jättebra kondition, men inte som löpare. Jag kom på plats 135 eller någonting. Bara, herregud, jag kan inte vara topp 10. Så jag började springa. Jag började springa jättemycket. Jag hade nästan 6-7 mil i veckan. Löpning. Och då släppte jag MMA ett tag. Jag gick 2 matcher till då. Då gick det ju bra.
Jag måste bara fråga där, för du... Förlusten tog hårt på dig.
Precis.
Och det här är något som jag ibland har diskuterat med vissa personer om att åka på sin första förlust, att man vet aldrig hur en person kommer tillbaka. Så jag undrar, hur var det att förbereda sig inför matchen efter och hur kändes det att gå den?
Just matchen efter kändes ju bra. Det var ju efter 9 månader tror jag. Då hade jag tränat mycket triathlon och upptäckt något nytt och hade tränat kondition mer än någonsin. Mm. Så jag kände mig, okej, nu är jag stark. Och då hade jag tränat MMA samtidigt också. Jag hade inte släppt det helt och hållet. Då kändes det bra. Gjorde min första gången avslutade jag någon på första ronden. Den perioden. Men efter det blev det mer och mer triathlon. Jag hade ju tappat suget. Jag tänkte inte på samma sätt längre. Det var inte att jag jagade inte UFC eller en större organisation. Jag ville bara göra det. Så av den anledningen kändes det ju bra. Att jag inte hade inga krav på mig själv. Än att bara gå in och vinna och göra en bra match.
Tror att det blir för stora krav ibland att man vill så gärna till UFC och jag tror att folk vill dit lite för tidigt också väldigt ofta.
Jag tror det är det. Alltså, det är ju extremt mycket press. Mm. Det är många som mår dåligt av att hålla på med MMA eller liknande. Jag har ju pratat med cyklister som har varit i Tour de France och, eller lyssnat på poddar när de berättar om hur dåligt de mådde den perioden. Mm. Det är det enda de gör och då blir det som ett tråkigt jobb till slut. Det är inte det här, det är inte samma känsla som man började första dagen när man började med MMA. Åh, det här är skitkul. Det här ska jag bli bäst i världen på. Mm. Och så kommer man till en nivå, det är fan jobbigt. Det krävs ett speciellt psyke för det där.
Allting blir ju till slut ett jobb. Alltså ja. hur kul det än är till slut så blir det ju ett jobb. Och jag kan se den här pressen i väldigt många fighters där man märker att det är svårt och jag tror att det är där jag tror att det saknas den här kanske någon som hjälper en att jobba med det mentala. Det här har jag pushat på så många gånger att det är för lite mental träning inom säkert alla idrotter, men jag tror att MMA lider av det otroligt mycket alltså. Ja. Att man går runt själv i sin egen värld med andra som också vill någonstans och så när man bara har gått 3 proffsmatcher så förväntar man sig att komma till den största höjden av allt. Och där är det väl på något sätt en skev syn av hur UFC funkar. Det är en väldigt ung sport. Det är inte fotbollsspelare idag som har spelat 4 fotbollsmatcher och bara, ja, jag förstår inte riktigt varför jag inte får spela i typ Real Madrid och gå Champions League-finalen. Medans MMA-fighters kan placera sig otroligt långt fram direkt, för att jag tror att det är så jävla nära att hamna i till exempel UFC.
Det stämmer nog.
Men vad var det, liksom, var den här förlusten som fick dig att släppa det? Eller?
Dels förlusten och dels att jag fick barn.
Mm.
Jag har ju 2 barn och de kommer ju nästan väldigt tätt efter varandra. Det är ju 1,5 år mellan dem. Och det blev ju så mycket att något annat blev viktigare.
Mm.
För det var ju bara MMA som gällde. Alltså det var ingenting annat. Jag gick ju min första proffsmatch när jag gick i första året i gymnasiet. Jag gick ju ett år bakåt. För, ja.
Mm.
Och ja, men hela gymnasietiden var ju bara MMA. Jag valde gymnasiet bara för att träna på GVG MMA. De hade ju morgonpass.
Mm.
Så jag valde ju den gymnasiet som låg nära. Så jag kunde gå över och träna när jag kunde.
Nu när du ändå har berättat att du har 2 döttrar, då måste jag fråga, jag vet inte om båda kan det här eller om det bara är en, men ja, vem har de lärt sig att bryta en banan på mitten av?
Just det. Det var den yngsta faktiskt när hon var typ 2,5 år. De har lärt sig av mig.
Alltså jag garvar så mycket när du lade upp det där vid. Hon ser så jävla nöjd och bara bryter den på mitten.
Ja.
Och alla snackar om att man ska öppna på en speciell sida och här kommer hon och bara bryter bokstavligen myten och bara knäcker bananen på mitten.
Ja.
Och har den i 2 delar.
Det är ju, jag tror det enda sättet hon kan öppna det.
Ja. Hon är känd som bananbrytning.
Ja, precis.
Skräker på mitten.
Ja, men de lär sig mycket av mig. Mm. Det är ju, så är det ju. Jag har lärt mig säkert mycket av mina föräldrar. Så, ja. De tittar på mig. De har ju sett mina matcher också, så det är ingenting jag dolt för dem.
Vad säger de om det? Hur tycker de att det känns att se pappa göra det här? Och hur förklarar du det? Det här är liksom, vissa tycker att det är superkontroversiellt. Jag förstår dig som farsa att visa det du har gjort. Jag tror allting handlar bara om en fråga om hur man visar och hur man förklarar det.
Jag tror också det. Men sen är det ju svårt för dem att förstå.
Mm.
Det är ju inte lätt att bara säga, men det här är sport. Mm. För att de säger så här, fröken sa att vi får inte slåss. Men pappa, du slår ju på honom. Där ligger det. Men det, är ju, det låter ju konstigt, så det, man måste jobba kontinuerligt med det.
Mm.
Klara hela tiden. Jag tror att det är också bra att introducera dem tidigt. Och förklara tidigt. Och inte bara visa dem och säga ingenting. Så jag måste jobba med det konstant hela tiden. Mm. De är fortfarande små.
Vad säger de när de har de sett dig i underläge?
Ja, förlorar du pappa?
Ja.
Slog du honom? Det är ju sådana frågor. Och jag berättar ju, ibland förlorar man, ibland vinner man. Så de hade ju sett min match live senast. De var ju hos mina föräldrar och den visade ju så här arabiska tv-kanaler. Så de var där och tittade.
Ja. Vad sa de?
Nej, pappa, du förlorade.
Det var det enda.
Det var det enda faktiskt.
Ja, men
pappa, du vann inte.
Nej.
Och häromdagen hade jag med dem då på fridykning. Det var klubbtävling. Så jag tänkte, ja, men jag gör ingen lång dyk då ifall man svimmar för att mina barn är med nu. Så gör det lite kortare dyk och så säger min äldsta dotter, men pappa, du dök inte lika länge som den andra killen, han vann. Så det gör ju, de måste jobba hela tiden med det här med, ja, med vinst och förlust, eller lära dem, förklara för dem vad är det som händer.
Mm.
Det är samma sak med allt, tror jag.
Och hur ser de på sport och sånt? Jag menar, är det någonting som de själva är intresserade av, tänker jag?
Eftersom jag är lite på olika ställen så får de hänga med oftast. Så de har ju provat på brottning, simning, skidåkning. Så det är ju... Nu har de fått plats på fridykningen som jag går i. Och det är från 4 år. Ja, så de har skaffat lite våtdräkter och snorkel och sånt åt dem. Så de hänger ju med. Det är ju, jag tror också att nu kanske inte kan jag tvinga dem till någonting. Jag kan inte säga, men ni måste hålla på med det här för jag har gjort det eller för att det här är bra. Jag tror det bästa är att introducera dem och se själv och se vad de gillar mest. Och jag ser ju att de gillar det jag gör utan att jag behöver tvinga i dem. För det är ju de enda sakerna de har sett.
Mm, det brukar vara så.
Ja.
De är inte sugna på att springa och simma långa distanser då?
Ja, jo, springa gör vi också en del. Vi bor ju precis, alltså typ 200 meter ifrån en löpbana. Så där springer jag ofta och har med mig dem. Och då vill de också springa. Så det blir automatiskt att de springer.
Hur långt springer ni i enad trupp?
Alltså de springer mycket. Så häromdagen sprang de mer än vad min fru någonsin har gjort, tror jag. Förlåt. Men de kan springa många varv på en 400 meters bana. Det är ju vilar och så kör de igen. Till slut kan det bli så här 10 varv. Det är ju 4000 meter. Det är ju folk som inte går 4000 meter om dagen.
Nej, det är ju, ja, det är bra långt alltså.
Ja.
Det är det. Men jag tänkte nu på dina simtävlingar. Hur ser en standard ut när du kör? För de brukar vara enade, va? Det är lite triathlonaktigt. Vilket har varit mest utmanande för dig?
Den mest utmanande var en triathlon. Ni har ju inte gjort full distans. Jag har aldrig gjort en full Ironman. Jag har gjort halv Ironman. Och då är det ju 1,9 kilometer simning. Och 90 kilometer cykling. Och en halv maraton. Och den var ju utmanande på grund av värmen. Jag svettas extremt mycket. Så jag förlorade mycket salt. Jag hade med mig elektrolyter och allt sånt. Men tydligen inte tillräckligt. Och jag hade svart dräkt också på mig. Vilket gjorde att det blev ännu mer varmt. Så jag fick ett liksom... Jag var helt utslagen när jag kom i mål. Jag var borta. Jag var helt borta. Jag hade fått en värmestroke säkert. Jag vet inte.
Jävlar.
Så där kämpade jag konstant. Jag hade simmat hårt. Jag hade cyklat hårt. Och jag hade sprungit hårt hela vägen. Så jag var ju helt slut. Helt utmattad. Men sen är det så här också. Jag var ganska ny också i sporten. Så jag hade inte hittat det rätta pacen. Hur mycket jag ska ta ut mig. Eller hur van är kroppen att ta ut sig så här mycket. Det har varit en del sådana. De jobbiga.
Hur får du återhämta dig efter det?
Ja, mycket kolhydrater.
Ja.
Tyvärr. Det är nästan det jag tycker är skönt när jag håller på med fridykning. Det är att jag inte behöver äta så mycket.
Nej.
Jag åt extremt mycket med MMA, alltså styrketräning. Är det styrketräning eller ska jag gå upp i en viktklass? Jag åt hur mycket som helst. Det var ju 6 måltider om dagen. Alltså, det är gott med mat, men inte så där mycket. Och jag blev nästan trött när jag höll på med triathlon, jag skulle äta så mycket. Cykel passade mig på 7 timmar. Och så ska du äta i kapp alla kalorier. Mm. Annars är det ju helt ute. Eller du behöver mycket kolhydrater också. Ladda under tiden du cyklar för att kunna prestera. Jag kunde ju kört fettadaptiva pass där liksom går på tom mage för att bli mer fettadaptivt. Det finns ju de passen också. Men när det väl gäller och man ska tävla, då behövs det ju kolhydrater för, ja, enligt det jag går på. Liksom. Så jag använder mycket kolhydrater och jag blev väldigt trött.
Vad är det för typ av kolhydrater du använder då?
Snabba kolhydrater.
Ja, finns det någon favorit där? Jag tänkte alltså allt är ju lite med kolhydrater. Man kanske bara känner att en ger bättre, en kanske godare och behagligare att äta än en annan.
Ju snabbare desto bättre. Den ska in i blodet snabbt.
Nudlar.
Ja.
Den måste gå snabbt som fan.
Ja. Det är ju snabbt som helst. Jag tar ju sportdryck så... Under tiden. Och så hemma är jag ju också. Och okay, kanske inte efteråt kan jag ta lite långsammare.
Jag tänkte på specifikt mat.
Mat.
Det var därför jag frågade om just kolhydrater.
Ris, mat. Mycket ris och potatis. Jättemycket. Och det är gott, det är nyttigt. Men inte hur mycket som helst.
Hur mycket potatis var du tvungen att äta på en dag? Inför ett race nu.
Okej, dagen innan. Det var inte potatis jag åt nu när det var dags dagen innan. Det var mycket vitt bröd och ketchup. Alltså bara det för
vitt
första
bröd. Du åt ketchupmackor alltså.
Ja.
Fan. På riktigt.
Men, ja, alltså det skulle inte vara några fibrer för att magen skulle rasa. Mm. Och det finns ju grönsaker, vilket som är väldigt nyttigt. Men när du väl ska tävla och prestera i maraton, du vill inte springa en maraton och springa på Baia Maya var 50 klart. Kilometer. Vilket hände i Berlin en gång. Så jag var tvungen att ta i kapp den tiden som jag var på toa. Då brände jag ut mig istället.
Så ketchupmackor, det är receptet till framgång?
Nej, alltså det är det inte. Alltså, man får ju hitta sitt och så hur funkar magen? Klarar jag av fibrer, då kan jag äta. Men klarar jag inte det, så får det vara rena kolhydrater om jag vill prestera. Hur mycket vill du prestera? Vad är det för mål? Så jag säger inte, ja, men vill du springa en snabb maraton så ska du äta det här. Det är absolut inte så. Man får hitta sitt. Vad gillar man? Alltså, klarar du av att äta ketchup och macka dagen innan? Gör det, men är det jobbigt så ska du inte göra det. då är det inte kul längre. Då har vi kommit till den gränsen där MMA blev jobbigt, som blev som ett jobb. Du är tvungen att göra massa saker som du inte vill.
Hur åt du inför MMA-matcher? För nu, det här blir lite roligt, för det är väldigt mycket fighters som när de har gjort sin invägning, då tycker de att det är en skitbra idé att äta allting på buffén, plus godis, plus glass, plus massa annat. Och just nu säger du också att jag kan inte käka fiber innan jag ska springa, för då måste jag gå bajsa.
Ja.
Och det låter jävligt rimligt, och det är en teori jag själv har haft. Du kan inte äta vad som helst innan du ska gå in och prestera. Jag tror att du verkligen måste välja rätt mat. Alltså. Ja.
Nu är MMA inte så länge då. Nej. Så fibrer funkar ju kanske, men kanske inte för viktnedgången. Där är ju, jag gick ju ner från 75 till 65, 66. Det var nästan 10 kilo. Så jag var ju tvungen att äta extrem noga. Mm. Och det var ju också väldigt en sån nackdel. Jag gick ner ungefär till 73, 72, som bäst 71, och sen var det ju vätskebantning. Och jag åt mindre kolhydrater i slutet. Så lärde jag mig på slutet att jag kan skjuta på den, skjuta ifrån att inte sluta äta kolhydrater så tidigt. Jag kan fortsätta med det lite till. Och sen bara slutade två dagar, tre dagar innan jag ska banta. Så jag ändrade lite med tiden, jag lärde mig mer och mer om kost. Men ja, det jobbigaste var ju bara att ändra kosten.
Mm.
Bara ändra det jag gillar. Men jag vet inte, vanlig mat.
Vad käkar du efter invägning?
Efter invägning, då var det ju noga med sportdryck, kolhydrater. Mm. Så första 5 timmarna så var det bara kolhydrater med bikarbonat. Mycket salt. Den ska in i blodet. Det var som att göra oral dropp. Så 90 gram till 100 gram kolhydrater i en sportdryck. Kanske dubbla doser ibland beroende på hur ute jag var. Och sen 5 gram bikarbonat per timme i 5-6 timmar. Och sen kanske tredje timman tog jag lite antioxidanter, frukter. Och sen första riktiga måltiden var efter 6 timmar.
Mm. Vad åt du då?
Också kolhydrater. Det var inte så mycket kött och fisk. Det var kolhydrater. Efter tävlingen, då var det första köttbiten.
Mm.
Som man har längtat.
Käkar du godis innan match?
Jag brukar inte äta godis överhuvudtaget. Förra åt jag mycket choklad, men det har jag också slutat med. Det är bara när det finns hemma. Frugan har köpt åt barnen. Jag brukar inte köpa åt dem.
Du som mig, jag kan inte heller köpa hem grejer, för då vet jag att det är bara jag som kommer äta upp allting.
Ja, men det är det.
Och det är inte bra.
Jag äter när det finns
för mycket. Jag har svårt att kontrollera mig när jag kommer till godis. Så jag är så här, när det inte finns hemma då äter jag inte, och när jag vill äta då köper jag.
Ja.
Men det är inte bara här. Åh, varför har du inte liksom kakor hemma bara för att? För att då äter jag upp dem direkt.
Ja, exakt.
Så då behöver jag köpa nya kakor varje dag, för att jag kommer äta upp dem varje dag också.
Det är bra också, ibland får du det, ibland inte.
Ja, nej men verkligen. Nu är jag spårat nu under julen, så det var en ganska hård spårning. Så jag ser på min kropp att jag har gått upp lite av att käka så pass mycket de senaste veckan. Men det är just för att det är sött. Fan vad jag älskar sött alltså.
Mm.
Men jag tänker lite fortfarande på käk, för du har hållit på lite med fridykning. Eller vi börjar med fridykning istället. Ja. Vad var det som fick dig att liksom halka in i den? För du rekommenderade ju gästen Ulf Däckstegen till mig, som har varit med i min podd.
Mm.
Men jag fattar inte om du hade börjat med fridykning då, eller om du började strax efter.
Nej, jag hade lyssnat på en podd med honom efter att jag hade provat på fridykning. Mm. Det var en prova på-kurs i Göteborg i februari i år, 2019. Det var en kompis som sa till mig, häng med. Och jag sa verkligen det här till honom: få mig inte in på en annan grej, då kommer jag fastna. Och det var inte så kul alltså första halvtimmen. Jag håller på med yoga, de hade på sig vanliga t-shirt och shorts. Jag hade kommit med mina baddräkter. Jag bara, ska vi toppa in i vattnet eller? Så nej, men sen skulle de hålla andan i 45. Eller vi skulle hålla andan, och jag höll andan i 45 sekunder. Jag tänkte, vad fan, det är ju inte alls länge. Jag var ju bland de första som gick upp. Och efteråt gick jag hem och lyssnade på massa poddar om fridykning. Och just ramlade in på Ulf Däckstegens, det här med statisk anhållning.
Mm.
Och han har ju hållit det i 9 minuter på träning och 8.43 på tävling, som är svenska rekordet. Och tänkte jag, han måste göra något speciellt alltså. Det vill jag också göra. Så lyssnade jag lite med självhypnos och sånt, och började själv prova lite grann. Så det är ju så jag ramlade in på det. Men det tog ett tag tills jag började verkligen träna det. För att i somras hade jag MMA-matchen att träna. Och sen åkte jag till Uganda på praktik. Eller plugga till lärare. Jag hade 3 veckor praktik. Och jag var tillbaka i oktober. Så det var ju väldigt nyligen. Men jag har gjort bra tider och distanser som är godkända för att vara bra.
Vad är du uppe i nu?
7 minuter håller jag andan. Ja.
7 minuter. Förklara vad är ni gör för folk som inte känner till det här. Alltså hur går en liksom tävling till?
Jag håller på med poolfridykning. Och det finns 4 grenar i det. Det är 4 grenar nyligen. Förr var det 3 när Ulf kanske höll på. En första statisk andhållning, statisk apné. Och då håller man bara andan. Du har huvudet nere i vattnet och håller andan. Och sen måste du komma upp och visa ett protokoll, surface protokoll som det kallas. Du visar ett tecken med fingrarna, ett okej-tecken, och säger I'm okay. Då får du ett godkänt tid, annars får du inget. Så enkla regler. Och sen finns det dynamisk apné där du simmar under vattnet så långt som möjligt, inte djupt. Eftersom det finns så många pool som är så djup. Då kan man göra det med fena, dynamisk apné utan fena, DNF, och så finns det dynamisk apné med fena. Och de här grenarna med fenor är 2 grenar. Dynamisk apné med monofena, som är stor fena, som sitter ihop, där båda mina fötter sitter ihop, och det är den jag kör. Så finns det ju med bifena, det är ju långa fenor som sitter, de är separata ifrån varandra, du sparkar, så 4 grenar. Och jag håller på med 3 av dem.
Hur långt har du simmat som längst under vattnet på ett andetag?
189 meter.
Vad kom du upp i tid på det? Vet du det?
2:42. Sen har jag gjort på träning att jag simmat 3:10. Och inte var ganska okej när jag kom upp. Jag var lite trött, men det går ju fram.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Jag slår ju pers, alltså det här 7 minuter ifrån igår. Så jag utvecklas hela tiden. Och vi får se vad vi hamnar på.
Hur mycket övar du hemma med andhållning?
Varje dag. Det är ju, alltså jag tror på kontinuitet. Ska man bli bra på någonting, så länge det är kul, så tror jag att man ska göra det hela tiden. Sen får jag höra, men du kommer bli utbränd. Ja, men då gör jag något annat. Jag blir utbränd på sporten kanske, men jag har ju hållit på så länge med så mycket annat. Så, och varit inne i väggen också. Det är ju, jag har kanske hittat vägen tillbaka. Så länge det är kul så vill jag hålla på med det så mycket det går.
Har du tröttnat på triathlon, löpning, simning och cykling nu eller vad?
Nej, det är bara att det går så bra med fridykningen. Och jag kvalade med 189 meter var ju en kvalgräns. 185 eller 187 meter var kvalgräns till VM. Och jag simmade ju längre än så. Och då tänkte jag, jag kan ju simma ännu längre. Jag var inte helt slut när jag kom upp. Och så tänkte jag, det är det 10:e längsta distansen en svensk någonsin har simmat. Så tänkte jag, men jag kan ju vända på 200 igen nästa gång. Eller om jag ser, svenska gränsen är ju 244. Jag kan ju ta den också kanske. Kanske, det vet jag inte. Men så det är det som driver mig framåt. Och jag tänker, jag kör ingen löpning eller triathlon så länge jag känner en chans att jag kan ta den där. Och för att det är kul. Jag vill ge mig en chans och se. Tröttnar jag så går jag och springer igen.
Det är enkelt att gå tillbaka i alla fall. Det är inget som hindrar en från att ta upp de gamla hobbysarna igen.
Nej, precis.
Men vad är rekordet på, vet du? Just simningsbiten tänkte jag nu som du ändå vill.
Med monofena i Sverige är det 244. Någon som heter Ulf. Det är många Ulf som är duktiga på fridykning. Mm.
Det kommer med namnet.
Ja, jag kommer inte ihåg efternamnet. Men sen är ju världsrekordet, de här världsrekordgränserna är ju bara 2-3 personer som gör. Så över 250 meter är det ju inte många gör. Och det är 2 personer någonsin som har simmat 300 meter och en av dem simmade 316. Mm. Och det är sjukt länge. En av dem håller ju andan i 10-40 också. Så att det är... Och de fastar i 10 dagar och sådana saker. Så det är ju...
Ja, de tömmer kroppen helt.
De tömmer kroppen helt. De sänker metabolismen extremt. Inte när de simmar egentligen. När de simmar så drar de i sig lite kolhydrater. Mm. För att, ja, det är ju muskler som du behöver bränna. Men när de håller andan statisk så drar de ner metabolismen ordentligt. I de gränserna, jag behöver inte göra det för 7 minuter. Även om 7 minuter låter väl extremt mycket så är det ju... Det är inte det. Okej, det kanske bara 5 svenskar som gör det nu, men ändå.
Men hur övar du? Jag tänkte lite just på andningsövningarna. Du hade också provat lite Wim Hof, va?
Mm. Jag kör fortfarande Wim Hof. Mm.
Mm. För de är ju ändå väldigt olika metoder på att andas.
Det beror på.
Eller?
Det beror på vilken nivå du vill ta din andning till. Mm. Jag tror många kör ju bara med CO2. De tränar... CO2-toleransen väldigt mycket, håller andan, kortare intervaller, så lite andning som möjligt, och de hyperventilerar inte jättemycket. Men jag tror någonstans, när jag har tittat noga på folk som säger att de inte hyperventilerar, så hyperventilerar de lite, för att all medveten andning är ju en typ av hyperventilering. Du andas inte som du brukar göra och du får det mer syre än brukar göra. Och så säger ju jättemånga att nej, men jag andas vanligt och så håller jag andan. Det är ju bättre, för att om jag hyperventilerar så kommer jag inte till en högre gräns än jag kan göra med CO2. Och CO2 är mer smärtsam. Ja, så det är ju jättesvårt. Men hur jag tränar är att 3-4 gånger i veckan kör jag CO2-intervaller. Och det är att jag håller exempelvis andan 2 minuter, andas 15 sekunder. Eller att jag andas 2 minuter och korta ner vilan, kortare och kortare. Och resten kör jag med mer vila. Då kallar vi träningen för O2-träning. Mycket mer syre, som Wim Hof gör. Han drar in luft 5 sekunder. Från magen. Bröst. Och så släpper han det bara går. Och den kör jag som vila. Och då är det längre vila, kanske 3 minuter vila. 2 minuter vila. Men då håller jag annars så mycket det går. Så att jag når en viss syrebrist. Jag vill nå en syrebrist för att kroppen ska vänja sig och spara syre. Att det här är extremt. Någonting händer. Och ja, jag vill spara på syre. Så jag skjuter ju upp de här gränserna. För 2 månader sedan höll jag andan 5 minuter. 5:30. Och fick syrebrist. Var nära att simma. Man känner av det lite grann. Man blir lite skakig. Och där var min gräns. Men jag har varit i den gränsen så många gånger. Så den bara skjuts upp hela tiden.
Har du svimmat någon gång i vattnet?
Nej, jag har inte svimmat helt än.
Nej.
Än.
Och hur svimmar man halvt? Vad upplever du? Och hur reagerar de runt omkring dig? Ser de, fattar de att du är på G och svimma? Mm. Eller vad händer?
Ja, de märker att man är på väg att svimma. Eller det beror på hur bra man coachas. Så när jag håller andan så är en coach bredvid mig. Så till exempel jag ser att säg första tiden när det har gått 3:30. Då visar jag tecken med fingret. Och så säger coachen tack. Då vet jag att coachen såg att jag visade ett tecken. Det känns tryggt för mig också. Så att han inte ser när jag svimmar. Så visar jag inte tecken. Eller visar för långsam. Då kan han fråga igen. Visar jag inte, då är jag borta. Då måste jag komma upp och andas. Eller att jag behöver luft. Och det är inte så farligt. För ja, man svimmar ju för att kroppen vill spara syre. Så fort du kommer upp på ytan så börjar du andas. Om det inte har gått 3-4 minuter, då får du en hjärnskada. Men därför är det viktigt med att man alltid kör med någon. Aldrig ensam. Okej, i sängen kan du ligga och hålla andan ensam. Då börjar du andas bara, så får du få ett blackout. Det jag har fått kallas LMC. Loss of motor control eller mind of control. Någonting. Och den Då har man 15 sekunder ungefär på sig innan man simmar. Och det är när man kommer upp och så är man inte riktigt klar att se det där okej-tecknet. Visa okej-tecken och säga I'm okej. Ja, man mumlar lite. Och så tar det 5 sekunder och så säger man I'm okej. Och fast, ja, det är man ute då. Eller att jag visar tecken, liksom visar med höger hand, visar med vänster, höger hand igen, visar med vänster. Eller visar båda två samtidigt, båda händerna. Och då säger tränaren, ja, men gå upp, gå upp. Går jag inte upp första så får de ta upp mig då. Men då är jag inte ute, då är jag inte svimmat än. Så jag har inte varit helt ute än. Men det hände, det såg jag också på tävlingen. Men då är de helt okej och kan tävla igen.
Mm. Men vad gör man då? Tar man upp personen i vattnet eller vänder man den på rygg så att de får liksom ligga kvar i vattnet och bara börja andas där? Eller hur går
det finns vägen? Ju safety som simmar när man väl simmar. Mm. Då tar de upp personen och blåser på ansiktet och örfilar lite lätt och säger personens namn då. Och det kallas blow, tap, talk.
Mm.
Och det räcker, det behövs inget liksom, hjärt- och lungräddning. Det har nog inte hänt om man inte tar upp personen efter 3-4 minuter. Det är det som gör djupet lite farligt. Att om man svimmar på djupet så kanske inte safety är där, att de inte kan simma så långt ner. Så det är ju folk som simmar 100-120 meter djupt.
Mm.
Och inte sportdykare kan komma ner sig. Det tar ju dem 5 timmar att komma upp. De måste ju,
just det,
på grund av trycket. Men en fridykare kan ju bara upp och ner.
Det där är så jävla sjukt.
Mm.
Det är helt otroligt. Ja, Det stora blå är ju en film vi som är var barn på 80-talet. Nej, men det är galet. Alltså, jag är helt fascinerad över den här grejen med att gå ner så jävla djupt på ett enda andetag och sen komma upp. Och som du säger, de andra behöver ju liksom stationera sig på nivåerna för att det inte ska hända något. Men de här går bara raka vägen ner och sen upp och ingenting. Men där har du också något igen. De måste blåsa ut luften vid någon viss instans också, va?
Ja, och så vara kvar. Det beror på. De måste ju vara kvar en viss djup en stund också. Har de dykt med no limit? Det är att en apparat skickar ner dig hur snabbt som helst, så du måste bara trycka ut jämna varje sekund. Och det var någon tysk, eller någon från Österrike som dök 214 eller 240. 214 är den godkända distansen som man dök, men djupet. Och 240 var hans försök. Det skulle vara 700 feet. Och då fick han stroke när han kom upp. Det var ju, han fick ju, hans blod blev ju till bubblor. Alltså även där får man en... Han använde ju av en tom kolaflaska som han blåste ur sin egen luft och använde den för att tryckutjämna. Och han tryckutjämnade 3 gånger per sekund. Hela tiden. Ja. Alltså jag tror djupt fridykning för någon som mig som gillar slå världsrekord.
Då är det farligt.
Då tror jag det är lite farligt. Även om man kan liksom safety. Och så de gränserna, alltså över 100 meter, du är ju ensam. Han hade ju med sig någon världsmästare i sportdykning som kunde varit i 160 meter eller någonting, som var där. Och den personen tog ju honom 8 timmar att komma tillbaka. Sen han visste ju inte hur det har gått för Herbert när han var uppe. Oh, så det är ju, och han la ju 200 000 på det där rekordet som ville få. Så för mig blir det lite för extremt. Jag vill djupfridyka, men inte ta det så som jag gör med längdfridykning, poolfridykning.
Nej.
Bara skoj. Och när jag svimmar så kan någon plocka upp mig. Och inte...
Ja, det är inte på djupa vatten i alla fall.
Så nej,
det är,
precis.
Det är stor skillnad. Hur ser du ditt rekord? Jag antar att du redan har börjat visualisera, göra en mystic assist här nu.
Jag har faktiskt visualiserat att jag gör 250 meter.
Mm. Och då är det det maximala rekordet?
Svenska rekordet.
Svenska, okej. Okay.
Svenska rekordet. Sen är ju, blir gränserna väldigt tajtare. Alltså, nu kanske känns det lätt att bara slå rekorden. Men jag tror när jag vänder på 200 så är det ju väldigt svårt. Varje meter kommer kännas.
Mm.
Så jag kommer nog simma några gånger tills. Kanske kan behövas några år träning, det vet jag inte. Men jag har det målet sikt i alla fall. Det känns rimligt också. Eftersom jag utvecklar så snabbt så tror jag att det finns en möjlig gräns att trycka upp mig dit.
Ja, fan vad spännande. Vad blir nästa grej efter det då?
Jag vet inte.
Men du är en person, du sa att du utbildar dig till lärare, va? Är du färdig eller?
Ett år kvar. Så det är 4 års utbildning.
Vilken gren? Mm. Så lärare kan man vara inom väldigt, väldigt mycket.
Grundskolelärare. Så har jag valt NO-ämnen. Så vi läser 30 poäng andra ämnen än svenska, matte och engelska. Så det är NO-ämnen.
Hur ska du inspirera de unga? Hur blir Rami Aziz en lärare som förändrar skolsystemet? Jag har riktat ganska hård kritik mot skolsystemet. Du lyssnar ju på min podd, så du har säkert hört.
Ja, men alltså, det är jättesvårt. Ja, jag lyssnade på din podd, din egen podd, när du berättade om din berättelse om skolan. Och, ja, men det finns ju många brister i skolan. Det är jättemycket. Det beror ju på jättemånga saker. Allt från lärare, rektorer, systemet. Mm. Så jag vet inte vad jag ska gå in på. Det finns ju mycket bra också. Jag tror att man ska försöka göra det bästa av det som finns så mycket det går.
Jag tror jag vet hur du vinner eleverna.
Tipsa mig gärna.
Det är att berätta om det du har suttit och pratat om här. Jag tror att om du skulle ta en hel, din första dag bara till att berätta om såna här saker, då har du dem.
Ja.
Då är du hemma, för då är du är en väldigt annorlunda lärare då. Du är inte som Bernt, 60 bast, som bara säger slå upp sidan 52, utan du är Rami Aziz som berättar om att jag slog världsrekord i att simma långt under vattnet en gång. Ja. Då kommer de säga, va? Så skiter du och lära ut någonting under första
dagen.
Men jag
är lite emot kurslitteratur och så också. Man måste bara anpassa efter det som eleverna behöver. Och inte bara, så här sägs det att man ska göra, och så har du 22 helt andra elever framför dig. Och lite därför valde jag inte idrott, att bli idrottslärare. Jag gillar att prata mer och köta hål i den skalle istället och visa dem något annat. Det kan jag visa även när jag liksom, när vi har idrott eller när vi har matte. Vi går ju och promenerar 500 meter istället för att skriva hur långt är 500 meter. Har de inte gått exakt 500 meter så vet de inte hur långt det är. Jag har bara visat på tavlan. Tänk dig det här gånger 500. Ja.
Men det är diffust. Allting är ju, det är väldigt diffust när man gör sådana tester. Det är samma som det här när någon säger 100 meter och sen ställer man sig på en 100 meters rak sträcka. Det blir en helt annan grej. Det är därför folk gärna tror att byggnader är 15 meter trots att de kanske bara är 5.
Precis.
Så vi har ju en otroligt snäv syn egentligen av hur långt någonting är.
Ja, men exakt. Alltså, det här med visualisera den distansen. Jag promenerade den distansen som jag skulle hålla andan. Jag hade bestämt mig att göra 187 meter. Gå över kvalgränsen. Så jag promenerade bredvid poolen. Och höll andan. Det kändes riktigt jobbigt, måste jag säga. Jag klarade knappt 100 meter. Men det är också stressen när man är väl där och ska göra det då. Men jag visualiserade många gånger den distansen. Så det var som att jag kommer bara göra det. Sen att jag kommer avsimmad upp eller inte, det är frågan. Men det sjuka var att det fanns ingen gräns att jag kunde se, ja, men det här är 189 meter, det står ju ingenting. Vid varje 25 meter så finns det ju någonting botten som visar om det här är halvvägs. Och så har du väggen, du vänder 50. Jag minns att jag såg 175-an, men att jag prickade 189, det är... Jag tror det var någonting, men det sa bara, men du, det är dags, du är där nu, gå upp. Jag hade gått den distansen så många gånger, så det kändes som att om i samma takt som jag simmar, per sekund, så här simmar jag. Så gick jag hela tiden, fram och tillbaka. Så en av mina kompisar, alla andra sitter och vilar för att dra ner sin puls, men du går du har bara promenerat hur många gånger som helst. Jag var jättestressad samtidigt, men...
Men du höll andan samtidigt som du gick?
Ja, några gånger testade jag bara. Men jag kommer, alltså att gå och hålla andan är mycket jobbigare än att simma.
För jag tänkte att det är två så pass olika alltså rörelser för hela kroppen. Det måste vara två väldigt olika sätt att synsätta.
Ja, men jag kan...
På den ena har du ju den här, som du säger, vad heter det? Monofena.
Ja, du kan ju kicka och bara glida framåt.
Mm.
Så nej, när jag håller andan och går, då kör jag en minutare och då är det jättejobbigt.
Mm.
Alltså en minut i vattnet, det är ingenting, det är inte ens uppvärmning.
Jag tänkte bara, Monofena, jag berättade för dig att jag simmade in i en vägg en gång.
Med huvudet eller?
Ja.
Oj.
Jag la ju upp bara för någon dag sedan på Insta när jag hade ett jack i pannan.
Ja.
Jag blöder i pannan. Min dåvarande flicka, men vi hade ju ett hus i Spanien. Så jag sa att jag skulle simma fram och tillbaka under vattnet. Hon bara, du kommer inte klara det. Jag bara, jag har gjort det flera gånger, det är klart jag kan. Jag kan simma fram och tillbaka under vattnet. Jag hade inga glasögon utan jag skulle bara simma. Jag är lite irriterad, alla är väl egentligen utav klorit i vattnet. Så jag blundar. Men jag öppnar ögonen till och från och tittar. Och då öppnar jag och tittar och jag upplever att jag typ är halvvägs i poolen bara. Mm. Jag har liksom halvvägs kvar till väggen. Så jag börjar dra världen så här armtag, ett crawlsim, tar i som fan och börjar bara pendla med fötterna som fan för jag tänkte att jag har halva vägen kvar till väggen. Och då stänger jag ögonen för jag vet att jag har en bra bit kvar. Alltså jag måste ha missbedömt så jävla hårt för att jag vet att jag hinner dra armarna och sparkar och sen
bam.
Säger bara boom så slår jag i pannan rakt in i väggen. Jag bara det hoppar, jag bara simmar upp. Går upp och då börjar hon garva. Hon bara, du har inte ens, du kom ju bara till ena änden. Jag bara, jag har simmat in i väggen och jag har fått ett jack i pannan. Hon bara, ha. Och så vände jag mig om och då ser hon att jag blöder. Hon bara, vad med gud.
Ja, men det är helt sjukt. Man måste ju, alltså jag blundar också. Mm. Mellanåt. Det är ju där man slappnar av. Ja. Och så, det var faktiskt en som simmade in kaklet 2 gånger.
Oj.
Under samma dyk. Han är en av Sveriges bästa på djupt fridykning.
Mm.
Så han...
Det är inte finns någon kakel.
Nej, exakt. Det var hans första tävling. Det var hans första tävling i poolen. Så först ser man ena väggen. Och så det låter ju jättemycket. Nu tänker jag, nu kommer han upp. Men han fortsätter vi simma åt andra hållet. Så går han in i väggen där också. Men det är för att han är så van, när det är djupt då är det ju bara blunda och tills du når den där du ska hämta upp ett kort. Då piper det eller någonting. Jag har inte varit där nere, men någonting händer som man vaknar till.
Men simmar du med glasögon eller utan?
Utan när jag håller andan.
Mm.
Och med när jag simmar. Men jag tränar på att ta bort den också. För att det finns ju något som heter dykrespons. Ju mer vatten det kommer in i min näsa och ögon och hela ansiktet så dras den igång mycket fortare. Och det är att kroppen sparar syre. Det är ju samma respons som valar och andra vattendjur har.
Mm. Hur laddar du matmässigt inför en sån här tävling? För Ulf var också inne lite på det där, men jag förmerar väl, man käkar väl... Man sitter kanske inte och leva Ben & Jerry's innan man ska ta rekord i Hollanda länge.
Ja. Nej, jag äter inte så mycket innan. Jag har inte testat ordentligt för att jag vet att de bästa vattenfastar.
Mm.
Och då, det är ingen hemlighet de håller i. De berättar ju, de har varit på vattenfasta i 10 dagar exempelvis. För mig är det jätteextremt. Nu vill jag inte hålla på sådär. Så jag käkar ingen frukost och så väntar jag tills det börjar. Beroende på hur många timmar det är kvar. Nu var det ju tävlingen på kvällen så jag käkade ju frukost den dagen. Men vanligtvis på träningen så gör jag inte det. Om det är träning sent på kvällen då äter jag kanske senast klockan 12. Då har jag liksom 7-6 timmar jag inte äter.
Vad äter du då?
Det jag har hemma.
Ja, okej. Ja. Jag tänkte bara för att det måste ju vara så otroligt annorlunda mot till exempel triathlon.
Nej, men eftersom det... Nu är det ju, jag har bara tävlat en gång. Mm. Så på träning, inför träning så äter jag vanligt. Jag testar lite grann. Jag testar rödbetsjuice och lite kreatin och så. Det finns inte mycket mer man kan göra när man håller andan. Så, men inför tävlingen, eftersom jag hade gjort så där på träningarna hela tiden, då var det samma sak. Jag åt klockan 12 och tävlingen skulle gå på 9 på kvällen. Någonting. Det var lite längre då. 9 timmar. Men sen fick jag höra... att ja, det var någon vän som skickade en studie på när metabolismen går ner. Och det var tydligen längre än 48 timmar beroende på vad man äter. Så det kan vara lika gärna 72 timmar för att få effekt av att den där fastan ger dig någonting. Annars går metabolismen upp istället.
Mm.
Till exempel när man kör periodisk fasta och så. Så den kommer inte ge effekt för anhållningen. Och då tänkte jag, men det bästa sättet är ju bara ha magen tomt så att det är inte så mycket mat som jobbar i kroppen. Vill jag göra något ordentligt får jag... Kanske jag når 8-9 minuter och sen får jag testa. För att nu utvecklas jag hela tiden. Så jag gör inget extrem kost eller något liknande. En rödbetsjuice och så testar jag.
Vad är grejen med rödbetsjuice? Jag har själv testat lite rödbetsjuice. Men det känns som att rödbetsjuice har fått så här typ världens hype de senaste åren. Vad är det?
Jag tror hypen stämmer också lite grann.
Ja, men jag har fått lite den vibben på när man tittar på lite studier och forskning. Men, men vad, jag kommer bara inte ihåg riktigt, vad är det den gör?
I rödbetskött finns ju nitrat.
Ja.
Och det gör ju att när nitrat kommer in i munnen, saliven gör det till nitrit istället, något som heter nitrit. Och det gör ju att blodkärlen vidgas. Så du får mer syre in i blodet när du andas och springer mer till muskler. Jag vet inte hur mycket det ger andhållningen, för att vi förbrukar inte syre eller någonting. Men det gör vi ju, men vi rör inte musklerna så mycket alls. Det ger nog mer i de dynamiska grenarna. Så det är ju det. Det finns ju mycket studier på det. Men det visar sig också, ju mer vältränad du är, desto mer du har hållit på, desto lägre effekt får du. Du kan inte vidga de här blodkärlen hur mycket som helst. Nej, eller de kan inte bli ett hål i huden.
Så, det finns en gräns.
Det finns en gräns, och det är mest nybörjare som får effekt av det.
Mm.
Ja. Men jag kör på det. Det är ju bevisat. Men nu hade jag tänkt så här, ska jag vattenfasta någon gång, då kommer jag inte behöva den heller. Så den försvinner ju. Man ska bara få in typ mineraler och inget mer.
Ska inte rödbetsfasta då?
Rödbetsfasta, bara på rödbetsljus.
Bara rödbetsljus. Det är det enda du får dricka.
Ja. Det är inte så gott heller. Jätteäckligt.
Ja, jag är lite förvånad. Folk tycker att det är skitäckligt. Men det kanske är jag som bara druckit massa andra äckliga saker.
Ja, jag tror
så,
det.
Så då funkar det väl.
Jag har ju testat de här biohacking drycken som han hade med sig på din podd.
Ja, den var ju väldigt slämmig.
Ja.
En speciell smak. Men jag är nog mer för att jag gjorde mycket så här grönsaksdrycker förut. Och då hade jag ner allt som jag inte gillar, bara för att få i mig det fort.
Ja.
Och jag tror att då blir det ändå så här rödbetsjuice. Men det är ju sött.
Men ska du testa något som är riktigt äckligt? Det är ju bikarbonat.
Bikarbonat. Dricker du det rent eller bara med vatten?
Med vatten. Jag shottar det. Så 5 gram in i glaset. Och så häller det i vatten och så shottar det snabbt. Och så finns det lite kvar att shotta igen. Det är det äckligaste som finns. Och det gör ju blodet, liksom, kroppen lite basisk. Och det kan hjälpa anhållningen, tror jag. Nu tar jag in lite så nära på och lite längre ifrån än vad jag brukar göra i triathlon och swimrun. Jag har inte känt effekt på samma sätt som jag känner med rödbetsjuice, men det ska jag göra någonting.
Ja,
det kostar 10 kronor på Ica, så varför inte?
Hur många shotar får man på den 10? Ganska många, va?
Ja, 30 gram har du, så det är ju 6 shotar.
Ja. Fan vad gott
alltså.
Alla efter den här podden kommer sätta sig och köta bikarbonat.
Bikarbonat,
det här med Aziz har rekommenderat.
Ja, alltså, nu måste jag säga det. Magen kan ju rasa, man kan få ju vulkaneffekt. Det är ju liksom att du, ja,
det kan jag tänka mig.
Upp och ner, båda samtidigt. Så får inte ge samtidigt allt för mycket. För att få effekt ordentligt, det ska ju vara 0,3 eller 0,4 gram per kilo kroppsvikt. Och man kan inte få in allt samtidigt. För mig 0,3 gram per kilo kroppsvikt är liksom 27 gram.
Mm.
Jag delar upp det 5 gram mot gången i timmen. Och sen känner jag mig laddad.
Okej, så ta allt direkt.
Ta inte allt direkt. Ah, ni kan ju prova.
Vi kör med en hel burk. Det är så kul, när jag jobbade som PT så var en PT-kund till mig och sa att hon hade mått dåligt. För hon hade köpt PBO som jag hade provat också. Hon bara, jag mår jättedåligt. Och så frågade jag, varför gör du det? Om jag tar den här PVO:n. Så jag, fan, jag mår inte dåligt av den. Frågade, hur mycket har du tagit? Nej, jag tog ju 5 matskedar.
Åh, herregud.
Jag bara, oh shit. Jag bara, nej. Alltså, du ska ta hända med den där lilla skopan.
1000 milligram koffein.
Hon fattade helt. Alltså, vi fick avbryta passet. Jag bara, du får åka hem. Nej, hon mådde skit. Alltså, hon var jättedålig.
Ja.
Och det förstår jag. Alltså, det är ju... Men jag tror det är lätt ibland att ta fel. Så som sagt med bikarbonatet, ta inte hela direkt nu.
Exakt. Nej, jag har slutat ta koffein också. Så jag dricker te typ. För att det är koffein i den. Jag ville ha låg puls hela tiden. Vanligtvis så drack jag aldrig kaffe heller. Men nu är jag mer noga. Är det Red Bull eller någonting, eller sportdryck som innehåller koffein, så hoppar jag över det helt och hållet.
Vad var anledningen till stress?
Högre puls.
Mm.
Jag vill ha så låg puls som möjligt. Och det är ju att jag kan hålla andan längre.
Just det.
Och så koffein har ju nedbrytningstid på 4 timmar. Så en Red Bull, säger vi, som har 180 milligram. Efter 4 timmar så har du hälften, 90. Och efter 4 timmar till så har du 45. Så har du 4 timmar till. Så har du druckit den klockan 5 på eftermiddagen, jag har kvar den till nästa dag. Det är ju, sömnen blir inte bra och... såklart man får ju effekt på träningen när du springer och så. Så inför lopp och intervaller brukar jag ta koffein. Men i fridig, nu behöver jag inte alls, så nu är det noll.
Är det några mer grejer du har tagit bort från dricka eller kost när det gäller just fridryck nu?
Ja, kolhydratladdning.
Ja, såklart.
Men lite kolhydrater tar jag innan start. Det är ju för att när jag inte ätit på så länge så kostar fett lite mer syre. Det är liksom, du behöver mer syre i kroppen för att bränna fett. Så man är på fettförbränning och jag drar lite kolhydrater bara. Det krävs inte många gram. Mm. Så en klunk. Så använder kroppen kolhydraten istället, som kräver lägre syre. Och då kör jag anhållningen på det.
Men då tar du kolhydrater i drickform, inte i fast föda.
Precis, drickform. Mm. Jättesnabb sportdryck.
Ja.
Rakt in i blodet.
Ja, ibland är det det som behövs.
Ja.
Rakt in i blodet. Ramazis, vad skrämmer dig?
Djupet. Nu.
Djupet.
För jag har tänkt på det mycket.
Ja.
Det är många frågor. Liksom många frågor, kommer du testa och dyka djup, det är så härligt och så. Det skrämmer mig lite. Mm. För jag vet att jag är lite extrem av mig när jag ska slå rekord och så. Jag vill lite mer hela tiden. Så jag vet inte hur det skulle bli där.
Nej.
Det skrämmer mig.
Mm. Nej, det kanske är den grejen du behöver hålla dig ifrån.
Ja.
Det är mycket möjligt att det är så. När hoppar du fallskärm?
Oh. När jag är klar med plugget. Så jag kan lägga lite pengar på sånt också.
För det känns som att det är din så här sista face your fears på något sätt. Du sa själv i början, jag är inte så extrem så jag hoppar fallskärm. Det kanske är där du...
Ja, nej, jag tror det är lite läskigt alltså.
Ja.
Får se om jag tar mig dit.
Det kommer säkert sluta med att om, så här, om ett eller två år, då är det så här, fallskärmshoppar Rami.
Ja.
Då har du tröttnat på fridykning. Då faller skärm den nya grejen och sen är så här, men jag gjort mina 10.
Finns det väl inga tävlingar i det eller?
Det gör det säkert.
Alltså allt som finns som har tävlingar och sånt, det finns en fortfarande en chans.
Jo, men de har väl allt möjligt med när de gör formationer och, okay, och sånt. Sen vet jag inte hur i och för sig en tävling skulle. Jag har en polare som höll på väldigt mycket med det där.
Men sådana tävlingar så kostar ju så mycket. Jag tror, alltså det sköna med triathlon och med att jag började med fridykning är att alla kostnader som man lägger när man håller på med triathlon. Men fan, montera cykeln här och där och det kostar mycket.
Ja, det kan jag tänka mig.
Kan man lägga mycket på annat.
Ja.
Och roligt.
Du är tur i alla fall att du har en dotter som kan bryta bananen åt dig när du
ja,
är trött.
Ja, exakt.
Det är perfekt. Slipper du tänka på dig själv. Du, om folk vill följa dig, var hittar man dig och kan följa dig på din resa?
Ja, jag finns på Facebook. Mm. Rami Bladlav. Och Instagram. Samma.
Härligt. Tack för ett bra samtal.
Tack Paul.
Det var länge sedan du och jag hade liksom möjligheten att sitta och surra och vi följer varandra på sociala medierna och jag ser ju allt du gör och jag säger det. Du hoppar från extrem till extrem.
Ja.
Så snart du faller skärm. Snart kommer fallskärmshoppandet vara där.
Det är det
ni vet var ni hörde det först. I öppet sinne. Trots att han var rädd. Nu 20 år senare står han där på kanten av flygplanet. Redo att hoppa och slå, om det nu finns ett rekord att slå.
Det är redan kallsvettig.
Nej, men kul. Vi får se vad som händer i framtiden och jag önskar dig all lycka och jag hoppas verkligen att du lyckas knäcka lite coola monofena rekord där.
Ulfs rekord är ju lite gammalt nu. Ja. Sen är det dags att någon tar den.
Ja. Mm. Det är snart 11 år sedan han tog den rekord eftersom att vi kliver in i 2020. För er som undrar varför vi säger i år så är det för att det här spelades in torsdag den 26 december 2019. Så när ni hör det här avsnittet, då är i år förra året.
Mm.
Ja, där har ni det. Hörrni gott folk, jättekul att ni hängde med oss även den här gången. In och följ Rami på hans äventyr. Så får ni ha en fantastisk vecka, så hörs vi nästa gång igen. Hej då!